祐天寺です。出口は左側です。
Då jobbade jag i Marunouchi och jag gick på tåget vid min station som var i Kijirohashi på den tiden. Och bytte i Omotesando har jag för mig. Till Chioda Line.
Var det fullt som vanligt?
Ja, precis som vanligt. Knökfullt.
Undergångssekten. En P1-dokumentär av Jon Tunqvist.
Det var ju helt normalt fram till en station som heter Kokkai Gijidomai. Och där stod vi väldigt länge. Och folk började förmodligen ana att någon hade hoppat framför tåget eller att det var något annat, kanske dörrfel som ofta är. Och folk blev lite irriterade i och med att det var morgonrusning. Men till slut så slängde de dörren i alla fall. Och så fortsatte vi då mot Kasumigaseki som är nästa station på den linjen.
Det är måndag morgon den 20 mars 1995. I Tokyo har miljoner pendlare tagit tunnelbanan till jobbet. De trängs på perronger och packar in sig på redan fullsatta tåg. Det är innan mobiltelefonernas tid, så folk läser eller försöker sova. Stefan Öjersjö är bosatt i Tokyo sedan några år tillbaka. Han jobbar på ett företag som säljer pappersförpackningar, servetter och engångsbestick.
Men sen så sa de helt plötsligt, när det var kanske en fjärdedel av sträckan kvar, så sa de att vi kommer tyvärr inte att stanna i Kasumigaseki. Istället så drog de på och började accelerera den. Och då undrade vi, var 17, om det som tåget har blivit kapat eller någonting liksom. Och sen så såg vi då när vi rullade förbi perrongen där på Kasumigaseki att det stod inte rätt till på perrongen där.
Och vad såg du då?
Ja, då såg vi folk som låg på perrongen redan alltså. Och jag såg i alla fall en person. Och då trodde jag kanske att det var något akut liksom, hjärtstopp eller något sånt där. Liksom. Men sen när vi rullade vidare ut efter perrongen så såg vi att det var inte bara en. Utan det var ju två, tre och fyra som folk försökte hjälpa på något sätt då. Men som sagt, det var ju bara frågetecken och allting där. Och i och med att vi inte stannade så förstod vi att det måste ju vara någonting i stil med någon galning i alla fall. Så att de ville inte släppa av oss på den stationen, förstod vi då. Så det var ju ingen egentligen som visste vad som hade hänt då. Jag hade ju en eller två stationer till på den linjen då. Så att jag fortsatte till min station i Jubashimai. Och klev av helt som vanligt där. Och gick upp till mitt kontor som ligger precis ovanpå stationen där då.
Nyhetssändningarna
talar om flera attacker mot tunnelbanan inne i de centrala delarna av Tokyo. Eidan-bolagets linjer, Hibiya och Marunouchi verkar vara mest utsatta. Passagerare berättar om en konstig lukt från ett paket under ett säte. Lukten blev starkare och starkare. TV-kanalerna sänder direkt från platsen. Dramatiska bilder på brandmän i skyddsdräkter som springer med bårar till väntande ambulanser. Passagerare som kräks och tuggar fradga. Många är till synes medvetslösa.
Så till Japan där minst 6 personer har dödats och hundratals skadats av en giftig gas som spreds mitt i morgonrusningen i Tokyos tunnelbana.
Ett vittne har för den japanska TV:n beskrivit hur han såg en man placera en behållare inrullad i en tidning i en tunnelbanevagn 7:15 i morse. Mannen steg av vid en station i centrala Tokyo och strax därefter började gas strömma ut från paketet. Och de började känna sig illamående och få andningssvårigheter. Inom en timme hade gasen spridits till 15 stationer på 2 av tunnelbanesystemets linjer.
Timmarna går och sjukhusens akutmottagningar blir snabbt överfulla.
Polisen är ännu inte helt säker på vad det var för slags gas eller hur många ställen den kan ha släppts ut från. En teori är att det var en blandning av gaser av vilka en beståndsdel ska ha varit sarin, en av de mest dödliga nervgaser som finns.
På internet fylls diskussionsgrupperna med konspirationsteorier, allt ifrån en statskupp till en samordnad attack från den japanska maffian. Siffrorna på döda och skadade varierar mellan något tiotal och flera tusen.
Jag jobbade för fullt där som lurade mot örat och tänkte inte så mycket på det.
På kontoret har Stefan som vanligt mycket att göra på måndagar. Ordrar som ska fyllas och samtal som ska ringas. På gatan nedanför kan han och hans kollegor se hur ambulanser försöker ta sig fram i trafikkaoset.
Så att sen så kom de från den administrativa avdelningen på kontoret och frågade runt alla som har varit på tunnelbanan vilken linje vi hade varit på. Och när jag nämnde då att jag varit på den här åkt förbi Kasumigaseki så bad de mig direkt gå till närmsta klinik. Men jag hade mycket jobb även då, så att jag tror jag kom iväg först fram mot 3-tiden tror jag. Så gick jag tillbaka då, till fots mot Hibia. Där det var en mottagning som de rådde mig att gå till. Jag sa ju direkt att jag blev tidskickad på grund av att jag var på det tåget då. Och jag märkte senare på dagen faktiskt att jag blev mer och mer rödögd dessutom. Och jag vet inte, alla var ju väldigt känsliga då när man visste om att det var kemikalier inblandade. Så att folk som de tittade hela tiden sa, du är rödögd Stefan. Det var nästan så att de försökte leta efter det på något sätt. Och de plockade in mig direkt då, på ett rum där. Så han spolade mina ögon lite grann och kollade mig i näsan och lyssnade på mina lungor. Men sen det enda rådet han kunde ge då läkaren var att bränna alla mina kläder som jag haft på mig. Och det var lite snoppet, för jag hade en helt ny vinterrock från Kenzo. Som inte var billig, kom jag ihåg.
På eftermiddagen började komma uppgifter om en mystisk religiös sekt som har sitt högkvarter vid foten av den heliga vulkanen Fuji ett par timmar från Tokyo. Sekten Om Shinrikyo sägs ha några tusen medlemmar som lever i ett jättekollektiv. Ledaren är en långhårig man med stort skägg. Han har flera gånger varnat för jordens undergång.
Direkt när jag kom hem så bytte jag kläder och slängde ut här i trädgården. Och min moster då, som ägde villan där, hon hade ju förvarnat ofta bränna höstlöven i trädgården som man gör på japansk vis. Så att hon åtog sig att liksom, den här plåtburken hon hade då i trädgården, att bränna upp mina kläder direkt. Så.
Var det första gången som du hörde talas om den här sekten, Om Shinrikyo?
Ja, det var det nog faktiskt. Jag har aldrig hört talas om dem innan det.
Attacken mot tunnelbanan sker en måndag och på onsdagen genomför polisen razzior runt om i Japan. Hundratals sektmedlemmar grips. För första gången får japanska tv-tittare se hur det ser ut inne i sekthögkvarteret vid foten av Fuji. Det är en jätteanläggning med bostadshus, samlingslokaler, affärer, fabriker och grönsaksodlingar. Det myllrar av sektmedlemmar, helt klädda i vitt. Några har märkliga huvudbonader med sladdar som sägs kunna ta emot sektledarens järnvågor. När polisen går in i sektens kemiska laboratorium håller de poliser som går först en bur med en kanariefågel för att få en förvarning om det finns giftig gas där inne. Allt direkt sänds i tv. Och det är svårt att ta in att den här sekten har funnits och verkat så nära Tokyo. Det visar sig att sekten samlat på sig tillräckligt med ingredienser för att tillverka nervgas som skulle kunna döda 4 miljoner människor. I närheten har militära styrkor posterats för att kunna sättas in om sekten skulle gå till attack. Det mesta går fredligt till, men sektledarna håller sig undan och det ska dröja nästan 2 månader innan polisen gör några genombrott.
God morgon, här är Morgonekot tisdag. Japanske sektledaren gripen efter jättelik polisrazzia.
Den 16 maj påträffas sektledaren Shoko Asahara in i ett lönnrum i en av byggnaderna.
Sektledaren greps under meditation i ett av komplexets 3-våningars bostadshus.
Fler än 1000 poliser deltog i denna slutgiltiga räd mot sektens högkvarter och ett hundratal av dess övriga tillhåll. Detta var rimligen finalen på den största polisoperationen i Japan sedan andra världskriget. För sektens medlemmar var han en gud, för myndigheter och allmänhet nationens fiende nummer ett. Detta är över nu.
Dagen innan har hans andre man, den då 26-årige Yoshihiro Inoue, åkt fast i en vägspärr. Han har färgat håret och har ett falskt körkort, men polisen tar honom på fingeravtryck. Efter en rättsprocess som drar ut på tiden i flera år dömdes sektledaren Shoko Asahara och 12 av hans närmaste män till lagens strängaste straff, döden. Attacken mot tunnelbanan krävde 13 människors liv, 5 000 skadades, många fick men för livet. Fängelset i Kosugi i norra Tokyo är en massiv grå byggnad i betong, 11 våningar hög och omgiven av en flera meter hög mur. Lobbyn ser ut ungefär som på ett sjukhus, plastiga soffor, kölappar och en liten shop som säljer tidningar, frukt, godis och konserver. Mammor hyschar uttråkade småbarn med spring i benen, en advokat bläddrar igenom en tjock bunt med dokument. Och kalla lysrör reflekteras i de blankpolerade golven. Efter att ha passerat dubbla säkerhetskontroller hänvisas jag till en hiss som tar mig upp till det våningsplan där de dödsdömda sitter. När jag träffar Yoshihiro Inoue första gången, en regnig vinterdag 2010, har han precis fått sin dödsdom fastställd av högsta domstolen. Besöksrummet är kalt och Yoshihiro leds in av en fångvaktare i uniform och vitt munskydd. Han tar av sig skärmmössan och ställer sig vid en pulpet redo att börja anteckna det vi pratar om. Vi har en tjock glasruta mellan oss och pratar genom ett finmaskigt metallgaller. Yoshihiro ser nästan ut som en pojke med pigga ögon och barnsligt ansikte, långt ifrån den religiösa fanatiker som fördes bort framför tv-kamerorna. Han har suttit inlåst i 15 år.
Do you have any chance to meet with other prisoners?
Jag frågar om livet i fängelset, om man umgås med andra fångar eller arbetar med något för att få tiden att gå.
Nej, jag sitter isolerad och får inte träffa andra fångar. Vi får inte arbeta, så jag ägnar mig åt att studera buddhistiska texter.
I distriktsdomstolen dömdes Yoshihiro till livstidsfängelse. Han slapp galgen därför att han redan på ett tidigt stadium började samarbeta med polisen och försåg den med uppgifter som ledde till att andra sektmedlemmar kunde gripas. Men domen överklagades och i den högre instansen dömdes Yoshihiro till döden. Han var inte en av de sammanlagt 5 personer som placerade ut behållarna med nervgasen sarin på de fullsatta tunnelbanetågen. Men rätten dömde honom för delaktighet i massmord för att ha varit med och planerat attacken. Något han ångrat många gånger.
Det viktigaste nu är att söka förståelse och be om ursäkt och försöka gottgöra offren och deras anhöriga. Jag hoppas att de ska förstå att en människa som gjort fel kan göra bättring. Det är det det innebär att vara människa. Jag tänker också skriva en bok om mina upplevelser.
Är du tillåten att skriva böcker, frågar jag.
Ja, det är.
But when did you realize that there was something wrong with the sect? They were planning a mass murder. Do you remember that?
När insåg du att massmord fanns med i sektens planer?
Jag var väldigt ung när jag gick med och då förstod jag inget av det som skulle komma senare. Kanske fanns de planerna redan då. Vår ledare ville att vi skulle göra någon form av aktion. Men jag insåg inte att det involverade att döda andra människor. trodde att mest handlade om att få polisen att inse hur starka vi var och vad vi var kapabla att göra om inte polisen lämnade oss i fred.
Is it possible, you think, for the former old members to get a fair trial in Japan? Or is it still too much hate against the old regime?
Kan man som medlem i Om Shinrikyo få en rättvis rättegång i Japan?
Ja, det tror jag. Men det handlar om att man visar att man ångrar det man gjort. Asahara har inte gjort det.
Jag noterar att han nämner sektledaren Shoko Asahara enbart vid efternamn utan att lägga till suffixet san, som man alltid gör i Japan när man pratar om eller tilltalar vuxna människor. Detta är synnerligen oartigt. Fångvaktaren som hela tiden stått vid pulpeten och antecknat det vi pratat om tar nu på sig mössan, en signal om att mötet är över. I april 2018 tar jag tåget till Kyoto. De möter mig på stationen, ett äldre par, han i mörk kostym och hon som alltid i kimono. Hon är liten och tunn och det korta gråa håret är bakåtkammat. Som alltid till mötesgående och mån om att jag ska känna mig välkommen. Vi småpratar på tunnelbanan, försiktigt. Inga namn, inga platser, inga organisationer. De har aldrig framträtt i japanska medier och för en anonym tillvaro i en ny stadsdel där ingen känner dem. Det har gått mer än 10 år sedan första gången jag träffade Keiko och Atsushi Inoue, Yoshihiros föräldrar. Att ha en son som är dömd till döden för delaktighet i massmord har tagit över deras tillvaro. Kampen för att sonen ska få sitt straff omvandlat till livstidsfängelse är det som håller dem uppe. Skymningen har lagt sig när vi slår oss ner vid det låga bordet i tatamirummet. Vi sitter på kuddar, ångande grönt te och små riskakor har dykt upp på bordet utan att man egentligen märkt hur det gick till eller vem som ställde dit dem.
Yoshihiro is always worrying about us.
Yeah, worrying about you, yeah. Always. And you are worrying about him.
Yes, that's right.
Yoshihiro är orolig för oss och vi är oroliga för honom. Så är läget.
Dorurite. High school no. 2 years old.
Yoshihiro var bara 16 år när han gick med Om Shinrikyo. Det var under andra året på gymnasiet. Vi tyckte att det var en dålig idé och försökte avstyra, men det var lönlöst. Han lyssnade inte på oss och hade bestämt sig.
Såna tokini Yoshihiro ga Om Shinrikyo de seminar っていう会があったんですね。その時はオウム人生の会っていうところでセミナーに参加したんです。
Han gick på möten och seminarier, lärde sig meditera och göra yoga. Han försökte övertala oss att låta honom flytta till sekten, men vi sa nej.
Pappa Atsushi går handgripligt tillväga och söker upp sektledaren.
Did he seem like a nice person or did he seem
not a nice person, but just usual person.
Shoko Asahara var lite grann som vem som helst. Inte särskilt karismatisk och inte heller särskilt trevlig.
Hadwando to Asahara ga trouble.
Min man hade en hetsig diskussion med Asahara. Vi ville övertala honom att låta Yoshihiro lämna sekten.
I wanted to Yoshihiro go to the university.
Yeah, of course.
So finally he understood my opinion.
Vi satt ner och pratade i ungefär 30 minuter. Till slut gick Asahara med på att låta Yoshihiro lämna sekten och börja på universitetet.
But he didn't go.
Men han gick aldrig på universitetet, eller hur, frågar jag.
He went. Yes.
Jo, han gick.
But he quit after a while.
Yes. After 2 years, yes.
Men efter 2 år hoppade han av.
Yoshihiro flyttade till sekthögkvarteret där han snabbt steg i graderna och blev Shoko Asaharas närmaste medarbetare.
Does he talk about his time in the Om Shinrikyo?
Pratar han mycket om sin tid i Om Shinrikyo, frågar jag.
No, nothing.
Nej, aldrig.
He never tells about that.
Han berättar aldrig om hur det var, och jag frågar inte heller.
No, I don't ask. Yeah, I don't ask so.
Men vad var Om Shinrikyo egentligen, och hur kunde en sekt som började med fredliga aktiviteter som yoga och meditation urarta så totalt? Frågan har stötts och blötts i Japan allt sedan den besinningslösa attacken med nervgas mot Tokyos tunnelbana. Sektledaren Shoko Asahara föddes i Kumamoto på den japanska sydön Kyushu. Hans pappa tillverkade tatamimattor och familjen var stor. Lille Shizuo, som han döptes till, hade en ögonsjukdom som gjorde att hans syn gradvis försämrades. Och när det blev dags att börja skolan skickades han till ett internat för synskadade barn, där han snabbt blev en ledare bland eleverna. Han gick ut skolan och flyttade till Tokyo, där han utbildade sig inom massage och akupunktur, traditionellt yrken dit synskadade söker sig. 1984 grundade han det som senare skulle bli Om Shinrikyo. Det var också då han bytte namn till Shoko Asahara. På egen hand studerade Asahara buddhistiska och hinduistiska skrifter, men också Bibeln, och gav ut en bok där han deklarerade att han var Jesus Kristus och hade förmåga att ta på sig folks synder. Vid den här tiden har Shoko Asahara lite av en kultstatus i Japan. Han är ofta med i talkshows på tv, skämtar, skrattar och är glad. Ett favorittrick är att genom handpåläggning överföra positiv energi. En hand på pannan och försökspersonen börjar skaka okontrollerat innan hon vaknar till sans efter några minuter och vittnar om hur hon känner sig renad och lycklig. I intervjun betonar Shoko Asahara att bara den som är tillräckligt stark i tron kan ta emot mästarens positiva energi, och att övernaturliga krafter förändrar en person. Asahara satsar hårt på att rekrytera nya adepter från Japans elituniversitet och lyckas förvånansvärt väl. Medlemmarna strömmar till. De är ingenjörer, forskare och läkare som lockas av Asaharas löften om ett andligt liv, ett liv bortom det ytliga och materialistiska. ...1990 ställer sektledaren Asahara och flera andra medlemmar upp i valet till parlamentets underhus. Valkampanjen liknar inget Japan tidigare skådat. Deltagarna är klädda i elefantmasker eller masker som föreställer Asahara. Valkampanjen blir ett fiasko. Ingen av kandidaterna från Om Shinrikyo är ens i närheten av att komma in i parlamentet. Asahara kraftsamlar tillsammans med sina anhängare i sektens högkvarter. Medlemmarna mediterar och deltar i ritualer som att sova i grottor eller ta extremt heta bad. Mat och sömn ransoneras och hallucinogena droger som LSD används flitigt. Det hör till att medlemmarna lämnar över alla sina tillgångar till sekten. Pengar kommer också in från kurser, bokförsäljning och diverse bizarra produkter som te gjort på sektledarens hår och naglar. Ingen tillåts lämna Om Shinrikyo. Tonen från sektledaren Asahara ändras och blir mörkare och mer profetisk. Han talar allt oftare om att jorden ska gå under i ett tredje världskrig som startas av USA. Judar, frimurare och den japanska kejsarfamiljen är också med i sammansvärjningen. Bara de rättrogna, alltså medlemmarna i Om Shinrikyo, ska överleva undergången. Nu börjar Asahara också tala om att det under vissa omständigheter är rätt att döda andra människor. På det viset hindrar man dem från att utföra dåliga handlingar och därmed samla på sig dålig karma. Man gör dem en tjänst. Med ett sånt tänkande blir attacken på tunnelbanan inte bara moraliskt riktig utan också närmast ansvarsfull. I hemlighet tillverkar sektens kemister nervgas som sarin och VX och man köper in en militärhelikopter från forna Sovjetunionen. Planen är att bespruta stora områden med nervgas från luften, men man får aldrig ordning på helikoptern. I den egna vapensmedjan försöker man tillverka maskingeväret AK-47. Inte heller det lyckas. I Japan fäster man mycket stor vikt vid brottslingars vilja att be om ursäkt för sina gärningar. Även om själva gärningen aldrig kan förlåtas, så kan i alla fall människan genom att visa ånger få förlåtelse. Yoshihiro är kanske den som har gjort mest på det här området. Han har skrivit artiklar och gjort offentlig avbön under rättegångarna mot honom. En av dem som engagerat sig för att hjälpa Yoshihiro att nå ut är buddhistmunken Hirano. På uppmaning av föräldrarna besökte han Yoshihiro i fängelset första gången 2006. Sedan dess har de setts mer eller mindre regelbundet. Från sitt tempel i Kyoto leder Hirano en stödgrupp som skriver namnlistor mot dödsstraff och försöker påverka politiker och allmänhet. De jobbar för att Yoshihiro ska få sitt straff omvandlat till livstidsfängelse.
Våra samtal handlar mycket om hur man kan hjälpa offren och deras anhöriga. Yoshihiro känner stor skuld för det som hände. Att han faktiskt var inblandad i att döda andra människor.
Hirano är ung, betydligt yngre än Yoshihiro, och han har småbarn. Det ligger leksaker här och var i rummet och man kan höra ljudet av barnprogram från en tv på ovanvåningen.
Vi pratar också om hur och varför en sekt som Om Shinrikyo kunde växa sig så stark i vårt samhälle. Man kan säga att Yoshihiros förhållande till sektledaren Asahara var lärjungen som inte vågade ifrågasätta. Jag vill förhindra att unga sökande människor, sådana som Yoshihiro, råkar illa ut i framtiden. Därför är det viktigt att han har en röst i samhället och kan påverka. Vi pratar också om sånt som folk vanligtvis kommer till mig med. Typ livsfrågor och sånt man pratar med själasörjare om. En del saker är av privat natur och det får stanna mellan oss.
Är han på gott humör, frågar jag.
Ja, med tanke på omständigheterna. Jag tror att han känner att han försöker göra någonting bra.
Jag lämnar Kyoto och reser tillbaka till Tokyo. Vi susar förbi Fuji 270 km i timmen. På andra sidan vulkanen hade sekten sitt högkvarter. Det är rivet nu. På nedersta våningsplanet i ett vanligt hyreshus i en förort till Tokyo bor ett 40-tal före detta medlemmar i Om Shinrikyo. De lever ett stillsamt inrutat liv, utstötta av samhället efter tiden i sekten, ty de ser mest till varandra. Tillsammans med talespersonen Akitoshi Hirosue slår jag mig ner i dojon, samlingsrummet. Det är ett stort rum med tatamimatter på golvet och altare längs väggarna. Fridsamt och stilla. En tempelsal med många buddhabilder och statyer. Hirosue är klädd i mörk kostym och slips och som alltid korrekt till mötesgående men också bekymrad över ekonomin.
お金はまあ正直なかなか大変というか苦しいですよねっていうのはやはりその光の輪は被害者のつまりオウム事件の被害者の方々にこう賠償金ですね。Pengar
är ett ständigt problem. Vi måste försörja oss själva såklart, men vi fortsätter också samla in pengar till offren för attacken.
それを払うためのその契約を結んでいて、まあそれをその払い続けるために今一生懸命こう働いてるわけですけれども。
En del av oss kör taxi eller jobbar som bud.
Precis som de andra i huset gick Hirosue med i Om Shinrikyo på 80-talet.
För mig blev sekten svaret på de frågor jag hade. Det var en fantastisk tid och vi var många som verkligen var engagerade. Fanns en trygghet och en samvaro som jag kan sakna på många sätt. Det fanns många skäl till varför jag gick med. Ett av de viktigaste tror jag var att jag hade en känsla av att vi befann oss i krig. Att det handlade om att rädda Japan. Jag pratade mycket med min pappa om hans erfarenheter av andra världskriget. Vid den tiden kände folk kanske samma sak som jag kände när jag gick med i Om Shinrikyo. Felet var ju att vi trodde så blindt på Asahara och drogs med av hans karisma. Vi som var vanliga medlemmar var inte insatta i de våldsamma delarna av hans ideologi. För oss var sekten enda möjligheten att överleva den undergång vi var övertygade om skulle komma. Så här i efterhand ångrar jag inte att jag gick med. Det var oundvikligt för den person som jag var på den tiden. Därför har jag också svårt att känna hat eller bitterhet mot Shoko Asahara. Nu känner jag mest sorg och medlidande med honom.
Hade du kunnat bli som den dödsdömde Yoshihiro Inoue, frågar jag.
Inoue-san は会社で言えば、そうですね、結構課長と言いますかね。私は係長。
Om vi jämför Om Shinrikyo med ett företag så satt Yoshihiro på en av de högsta posterna. Jag var en obetydlig mellanchef. Han var den som gav mig order. Jag ansvarade för böcker och informationsmaterial och han var beställaren.
Det är 1994 och sekten har 10 000 medlemmar runt om i Japan. En sen kväll i juni backar en skåpbil upp mot ett flerbostadshus i staden Matsumoto. Bakdörrarna slås upp och utströmmar ett moln av giftgas. I huset bor bland många andra tre domare i den lokala domstolen. Bilen tillhör Om Shinrikyo och det är första gången sekten använder nervgasen sarin mot människor. Anledningen är att domstolen nästa dag ska tillkännage en dom som väntas gå emot sekten. Mer än hälften av invånarna har skrivit på protestlistor mot Ohms ansökan om att få bygga en anläggning i staden och protesterna har varit högljudda.
合ってないわ。何が重大
ですか。
何が宗教が重大
だ。
妹と子供だね。
Motståndet har gjort sektledaren Asahara rasande och han ger order om att mörda domarna i målet. Åtta personer dör och hundratals skadas i attacken. Inom ett stort område hittas döda hundar och katter och i närliggande damm flyter tusentals döda fiskar. Polisen utreder, men först ett halvår senare börjar de på allvar intressera sig för Om Shinrikyo. En man som i flera år fört en enträgen kamp för att hans syster ska tillåtas lämna sekten är plötsligt borta. I hans bostad hittas ett brev där han skriver: om jag försvinner så är det Om Shinrikyo som ligger bakom. Sektledningen inser nu att snaran är på väg att dras åt och gör upp en plan om att slå till mot Tokyos tunnelbana för att skapa kaos. Men det krävs mer nervgas. Sektens kemister får i uppdrag att intensifiera arbetet. En av dem är Seichi Endo, en ung och lovande doktorand som gick med i sekten på 80-talet. Som tur är har Endo och sektens övriga kemister varken tiden eller kunskaperna. Nervgasen som är i flytande form är av låg kvalitet. Seichi Endo deltar inte i själva attacken men döms ändå till döden för att ha varit med och tillverkat nervgasen. Han erkänner sin skuld vid rättegången men försvarar sig med att han inte trodde att människor skulle dö. När vi träffas i fängelset i Tokyo så är Endo fortfarande förhoppningsfull om att hans advokater på något sätt ska kunna göra så att han slipper galgen. Han är klädd i en tjock tröja, säger att det är kallt i cellen. Munskyddet gör att det inte går att avgöra vad fångvaktaren som står bredvid tänker. Bara hans ögon syns över munskyddets kant. Seichi Endos dagar ägnas åt möten med advokater. Han har inte gett upp hoppet om att få dödsstraffet omvandlat till livstidsfängelse.
Från klockan 9 träffar jag min advokat och efter det har jag andra möten. Vår inställning är att rättegången inte gick rätt till. Polisen fick nästan all tid och deras vittnesmål gavs mycket större utrymme än mitt.
Vi kommer in på frågan om dödsstraff och hur han ser på det.
Man kan väl kanske se det som att jag pratar i egen sak, men jag är motståndare till dödsstraff. Tyvärr är det så att det finns ett stort stöd för dödsstraff här i Japan. Det brukar vara 70-80% som säger att de är för. Inte som i EU-länderna. Där verkar ni ha mer diskussion kring dödsstraffet.
Men om detta skulle sluta väl, om du skulle få en andra chans, vad skulle du göra i så fall, frågar jag.
Jag vet inte, det är svårt att föreställa sig. Det får visa sig den dagen.
Han är en dömd mördare. Han har erkänt att han tillverkat nervgas, men det är inte någon kallhamrad typ jag träffar i fängelset. Innan vi skiljs har han en önskan.
Kan du skaffa fram vykort från Sverige? Jag har hört att det ska vara så vackert.
Han vinkar ett glatt avsked innan han går tillbaka till sin cell i Kosugi-fängelset där han och de andra dödsdömda sektmedlemmarna sitter. Bland dem Yoshihiro och sektledaren Shoko Asahara. De sista 10 åren har Asahara vägrat ta emot besökare. Inte ens familjen släpps in. Hans mentala hälsa har ifrågasatts. Men enligt rättsvårdande myndigheter så är han vid sina sinnens fulla bruk. Våren 2018 flyttas Yoshihiro och flera andra dödsdömda sektmedlemmar från Tokyo till fängelser närmare sina familjer. I Yoshihiros fall innebär det fängelset i Osaka, inte långt från mamma och pappa i Kyoto. I media spekuleras det kring att skälet till flytten är att avrättningarna är nära förestående. Men japanska myndigheter tillkännager aldrig avrättningar i förväg. Det anses inhumant att berätta för en dödsdömd att han eller hon ska dö ett visst datum. För Yoshihiros föräldrar så innebär flytten i alla fall att de kan träffa sin son oftare.
And how often can you sit down and talk to him? Is it once a week or how often?
No.
Hur ofta besöker ni Yoshihiro, frågar jag.
For the time being, once a month.
Det blir inte så ofta som en gång i veckan, snarare en gång i månaden.
Does he ask for stuff? What does he ask for?
Jag frågar vad de tar med till Yoshihiro när de besöker honom.
There are many kinds of books.
Vi kan ta med oss böcker. Han vill gärna ha böcker om de mest skilda ämnen.
Does he feel that he has apologized enough?
Jag frågar om Yoshihiro tycker att han har bett om ursäkt tillräckligt.
No, I don't think so. No.
Nej, det tror jag inte.
He still continues to apologize.
Han kan aldrig ursäkta sig nog. Det är det här han ägnar sitt liv åt.
Herr och fru Inoue gör också vad de kan. De har sålt sitt hus och donerat pengarna till en fond för sektens offer. I övrigt kan de inte göra så mycket för att sona Yoshihiros brott.
But is it your impression that he wants to put this behind him?
Är det ditt intryck att Yoshihiro vill lägga tiden i Om Shinrikyo bakom sig?
It is necessary for him how to live now.
Yeah.
Det är bättre för honom att försöka leva i nuet.
Yeah. And no one knows his life in future.
Yeah. Yeah.
Ingen vet hur framtiden kommer att bli, varken för honom eller för oss. Vi är alla människor.
Yeah. And also our future too.
Yeah.
And so far we are human being.
Vi kommer in på hur det var när Yoshihiro var liten. Han kunde bli totalt uppslukad av nya saker, berättar mamma Keiko.
Så det ska jag också kunna gå då.
Kanske hängde det samman med att det var en orolig tid i familjen. Yoshihiro blev tidigt tvungen att lära sig ta ansvar. Som en vuxen, fast han bara var ett barn. Han läste mycket och tyckte om att skriva dikter. Han var särskilt intresserad av att läsa om buddhismen och andra religioner. Jag var lite orolig över att han läste så mycket. Yoshihiro tyckte mycket om karate och han tränade på en lokal dojo. Han åkte på resor med klubben och det var efter en sån resa som han hade med sig en bok av Asahara hem. Det var så det började.
Våren 2018 besöker Keiko Atsushi Inoue, sonen Yoshihiro, så ofta de kan. På sitt håll jobbar munken Hirano och stödgruppen in i det sista för att stoppa avrättningen. Men mycket tyder på att tiden kanske är på väg att rinna ut. Yoshihiro har begärt att få en ny rättegång. Ibland, men inte alltid, kan en avrättning skjutas upp i väntan på att en sån begäran ska behandlas. Enligt japansk lag ska ett dödsstraff verkställas inom 6 månader efter att domen fastslagits. Men i verkligheten går det aldrig så fort. Många dödsdömda kan bli sittande i 10, 15, 20 år. Under tiden lär fångvaktar och fångar känna varandra. En som varit med vid flera avrättningar är den pensionerade fångvaktaren Toshio Sakamoto. Han säger att systemet har blivit hårdare. Förr var det mera öppet och de dödsdömda hade möjlighet att träffa anhöriga en sista gång och ta farväl.
1975 年頃からはもうピタリと今の状況になって
Att vara bödel ingår i jobbet. Man får lite extra pengar i lönekuvertet. Men att veta att man medverkar till att döda en annan människa är något man bär med sig resten av livet.
Jutte, ma 1時間から生前2時間の間に目が酔ってしまうと.
Fängelseledningen får informationen 3-4 dagar i förväg för att hinna vidta alla förberedelser. De fångvaktare som ska utföra själva avrättningen brukar få veta dagen innan. Fången själv får ingen förhandsinformation alls.
En buddhistisk präst är på plats om fången vill säga några sista ord. Men ingen, inte ens föräldrarna, får veta något förrän det hela är över. Fången leds in i avrättningskammaren med ansiktet täckt av en huva. Snaran träs runt halsen.
Det är alltid tre vakter som trycker på varsin knapp. På det viset kan ingen veta vem som trycker på knappen som utlöser falluckan i golvet. Det är och förblir en hemlighet.
I en artikel som munken Hirano hjälper honom att få publicerad, bland annat i den ansedda dagstidningen Sankei Shimbun, skriver Yoshihiro något som kan betraktas som ett slags testamente.
De rättsliga möjligheterna är uttömda nu och jag känner en enorm skuld över det vi gjorde och den smärta vi orsakade. Varför gjorde vi det? Jag har tänkt mycket på hur jag hamnade där jag är. Jag tror att det avgörande ögonblicket för mig var när jag lyssnade till ett tal av Asahara när jag fortfarande gick i gymnasiet. Han sa att frälsningen är att vara en droppe vatten. Se till att inte låta dig förorenas och låt dig bli en del av den stora flod som väller fram. De orden gick rakt in i hjärtat på mig den gången. Som vill jag bli. Det är först nu när döden blivit påtaglig som jag inser hur värdefullt livet är.
オウム事件のすべての責任を自覚し、二度とこのような事件が起きないように、ほんの少しでもできることに努めていきます。
Den 6 juli 2018. Justitieminister Yoko Kamikawa har kallat till presskonferens. Hon tittar upp från sina papper samtidigt som fotoblixtarna lyser upp rummet.
本日7名の死刑を執行しました.
Idag på förmiddagen avrättades 7 personer, säger hon utan att röja en min.
Sarin, VX といった化学兵器までもが用いられたこと.
De använder nervgas för att döda oskyldiga och sprida skräck i samhället, säger justitieministern. Efter 23 år har historien hunnit ifatt ledarna för Aum Shinrikyo. Sektledaren Shoko Asahara och hans närmaste man Yoshihiro Inoue, liksom kemisten Seiichi Endo, ingick i den första gruppen som avrättades. Ett par veckor senare hängdes de återstående 6 dödsdömda sektmedlemmarna, totalt 13 personer, lika många som dog i attacken mot Tokyos tunnelbana.
Ni har hört Undergångssekten, en P1-dokumentär av Jon Tunqvist. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Ludvig Jansson. en P1-dokumentär från 2018.